tider av stora utmaningar på arbetsmarknaden har flera myndigheter i Östergötland startat ett nätverk för att bättre kunna samarbeta och stötta varandra kring kompetensförsörjning i länet. Men hur funkar nätverket? Vad vill de uppnå? Och hur jobbar de? Det kommer vi snart att få svar på i dagens avsnitt av Arbetsgivarpodden. Jag heter Emily Hägerström och är samtalsledare för Arbetsgivarpodden. Med mig här idag har jag två gäster från Länsstyrelsen i Östergötland och det är Susie Pergel. Hej Susie.
Hej.
Och Lena Sköld Hultberg. Hej Lena.
Hej.
Varmt välkomna säger jag till båda er, men också såklart till dig som lyssnar. Men innan vi kommer in på själva kärnan i dagens podd så tänker jag att ni ska få presentera er lite grann. Om vi börjar med dig Susie. Kan du berätta lite kort om Länsstyrelsens arbete och vad du gör i nätverket?
Mm. Jag är HR-chef och avdelningschef för verksamhetsstöd. Och jag är också den som sammankallar nätverkets HR-direktörer, statliga myndigheter med huvudkontor i Östergötlands län. Och Länsstyrelsen Östergötland, vad gör vi då? Jo, vi är regeringens företrädare i länet och ser till att nationella mål får genomslagskraft. Och med hänsyn till regionala förutsättningar så gör vi också olika avvägningar mellan samhällsintressen.
Bra, tack för det. Och då frågar jag dig, Lena, vad jobbar du med i nätverket?
Ja, först ska jag säga att jag har ett långt yrkesförflutet i, som jag brukar säga, staten som koncern. Och sen har jag varit HR-direktör för en av myndigheterna. Men nu är jag uppdragsledare för myndighetssamarbetet kompetensförsörjning i Östergötlands län.
Tack så mycket. Då kör vi igång. Så, vi ska idag alltså prata om ett framgångsrikt myndighetssamarbete. För efter en tid av att ha jobbat på sina egna håll har Östergötlandsmyndigheterna nu börjat hitta gemensamma former för att visa på alla de karriär- och utvecklingsmöjligheter som finns i länet. Susie, kan inte du börja med att berätta om varför ni startade det här nätverket? Och vilket behov var det ni såg?
På senare år så har ju behovet handlat om kompetensförsörjning. Och det har varit utgångspunkten som vi har haft då. Och sagt att där ska vi göra mer myndighetssamarbete kring då.
Vilka myndigheter är ni då som deltar i nätverket? Lena?
Ja, det är de 10 som har huvudkontor i länet. Det finns ju fler myndigheter än så, men det är de 10. Och för att vara tydlig då med vilka de är, så är det förutom Länsstyrelsen, då så är det Migrationsverket, det är Kriminalvården, det är Transportstyrelsen, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, det är Linköpings universitet, det är SGI, Statens geotekniska institut, det är VTI som är Statens väg- och transportforskningsinstitut och SMHI.
Och du nämnde här då att de har huvudkontor i Östergötland. Är det någonting annat som krävs för att kvalificera sig eller hur har den processen gått till?
Nej, det är det. Det utgår ifrån det nätverk som Susie nyss beskrev. Det är så man startade och där har det varit en väldigt tät kontakt emellan HR-direktörerna, HR-cheferna, de har lite olika benämning, inom de 10 myndigheterna. Och det är utifrån det har är upprinnelsen till att börja tänka, skulle vi kunna, förutom att informera varandra, berätta, också börja samarbeta?
Mm. Och det är ju, många av de här myndigheterna har ju kanske lite liknande verksamheter, men det är också väldigt stor bredd i vad de jobbar med, vad man har för uppdrag. Vad finns det som man har gemensamt ändå? För jag tänker att det måste ändå vara någonting som håller er samman.
Ja, alltså förutom att det är då staten, offentlig förvaltning, så är det naturligtvis behoven av att kunna konkurrera om arbetskraft. Det finns mycket annat också, apropå kultur och så vidare, även om den kan delvis skilja. Men framförallt är det ju behovet av att både kunna attrahera, rekrytera, men också behålla den kompetens som finns inom staten då.
Mm, så man ser lite liknande utmaningar.
Och ja, och man ser också att utmaningarna ökar. Alltså de har väl funnits där länge när det gäller vissa spetskompetenser inom något område. Men vi ser att det här börjar att bli fler. Och det är ett gemensamt behov. Och framförallt också kanske större krav på staten att också utvecklas, förändras, ligga lite mer i framkant kanske när det handlar om att tänka hur man skulle kunna jobba. Och då vill det till att vi får kompetens till det.
Mm. Jag tänker att vi ska fortsätta prata mer om utmaningar, men vi kanske kan gå in lite mer på konkret vad det är som ni ska samarbeta kring i nätverket. Finns det några konkreta exempel som ni kan berätta om vad man sysslar med?
Mm. Vi kan väl säga så här då, att när vi fick det här uppdraget, eller jag som uppdragsledare tillsammans med en arbetsgrupp som består av representanter från ett antal av de här myndigheterna som ingår i samarbetet, så gjorde vi en första analys på uppdrag av HR-direktörerna. Vad är det för någonting? Vad står vi, apropå det vi nyss pratade om, vad står vi inför? Hur ser det ut idag? Vad står vi inför för utmaningar? Och vad är det vi skulle kunna göra? Och då tittade vi både på vad är enkelt, alltså det vi lite slarvigt ibland kallar för lågt hängande frukter, och vad är kanske mer komplicerade förändringsarbeten som vi behöver göra. Så vi började titta på det, och då kom vi fram till två stycken, eller två områden att titta på. Och det ena är personallån emellan myndigheter. Det är ju ett krav vi har på oss ifrån vår gemensamma uppdragsgivare. Och sen så var det också att kanske jobba med attraktionskraften, alltså arbetsgivarvarumärket. Både unikt, jag vill återkomma till det några gånger, att vi tar inte bort det unika, för det behöver vi behålla för att lyckas. Och man ska få vara unik också. Men kanske att öka attraktionskraften genom att göra någonting som är mer gemensamt också. Så de två områdena, arbetsgivarvarumärke och personallån mellan myndigheter.
Jag tänker att det är ju, man förstår ju ungefär vad det handlar om såklart med ett arbetsgivarvarumärke. Men kan ni bara lite kort sådär sammanfatta för den som inte känner till det begreppet? Vad är det man menar? Vill du svara på det, Susie?
Mm. Att ha ett varumärke som gör att man vill jobba tillsammans och med oss då. Och hitta det som då är gemensamt för oss 10 myndigheter i länet. Men samtidigt behålla det unika. Så försöka liksom marknadsföra oss som ett tillsammans, gemensamt.
Ja, det var min nästa fråga faktiskt, just med marknadsföring. Så där. Det känns som att det är en stor del av att göra den här arbetsgivarprofileringen. Vad är det ni trycker på då i när ni gör det som en gemensam kraft? Är det något specifikt som man lyfter fram? Svarar
ja,
du Lena?
Ja, jag tänker att dels jobbar vi ju tillsammans med Arbetsgivarverket i Jobba statligt. Och vi sitter inte på egen kammare och försöker hitta på något eget. Utan vi försöker att använda det som Arbetsgivarverket har. Och beskriva oss, gestalta oss samlat kring den delen då. Sen är det ju då att titta på, vad är det för kompetenser vi framförallt behöver? Vi håller just nu på att ta fram en målgruppsanalys. Lite enkla frågor till varje myndighet att besvara. Vad är det för någonting vi ska berätta om? Vad är det för kompetenser? Vad är det, finns det någonting annat som utmärker både den unika myndigheten men framförallt staten som koncern i Östergötlands län, då, de 10 myndigheterna. Så det är så vi jobbar i den delen.
Ja, Lena, du började ju här med att nämna två saker på frågan om lite konkreta exempel. Det andra då, personallån. Jag har ju hört tidigare att ni pratade lite om det här som ett förändringsarbete. Susie, vill du berätta lite om vad det är som ni menar med det?
Ja, jo. Det är ju att göra någonting nytt tillsammans som vi inte har gjort innan. Och det i sig innebär då ett förändringsarbete. Det handlar om att lösa framtidens problem. Och då kan vi inte lösa dem med det sätt vi har gjort nu. Utan vi måste hitta nya sätt att lösa något gemensamt på då. Och det kräver något nytt av oss. Det betyder ju att jag som HR-chef också behöver fundera på vad är det för förändrat synsätt eller förhållningssätt jag behöver ha i den här frågan. Jag behöver involvera också medarbetare, hela HR-avdelningen, att det här är viktigt och att vi behöver jobba på nya liksom rutiner och sätt, men också även cheferna i verksamheten. Så jag ser det som ett stort förändringsarbete som kommer att ge väldigt stor effekt då. Och tar man personallån som ett exempel, så har vi alltid löst det när vi har haft akuta situationer. Då har vi varit redo och känt oss bekväma och haft personallån som utgångspunkt då. Om vi nu istället ser det mer långsiktigt och strategiskt utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv, så tänker jag att vi måste bemanna upp med personallån på ett annat sätt som är mer långsiktigt. Och Länsstyrelsen Östergötland, vi har ju erbjudit som en pilot då, kan man säga, till de andra myndigheterna att vi kan stå för befattningen då, registratur eller registrator, och sätta upp med diarieföring. Och det kan handla om att det är semesterperioder eller lite mer delade behov eller vid vakanser, och att vi gör det då för alla som har det behovet då. Och där tar vi då ett extra ansvar. Så det är ett sätt att se på ett förändrat arbetssätt som vi då inte har sett på frågan innan eller gjort innan då.
Jag tänker också, Susie, när du berättar så slår det mig något som vi redan ser, men det blir så uppenbart också apropå det här förändrade arbetssättet. Det är att varje myndighet är styrd på det sättet att man ska leverera sitt eget uppdrag eller den verksamhet och de resultat som krävs att man gör då utifrån de ekonomiska förutsättningar man har. Och då kommer det som ett brev på posten att det blir någon form av konkurrens. Bara jag klarar mitt, bara vi klarar vårt uppdrag här och nu, så har jag inte ork eller möjlighet att tänka så långt framåt i tiden. Och då uppstår den här konkurrensen. Den här förändringsarbetet, det är en kulturförändring också, utifrån att faktiskt se till oss gemensamt. Och det innebär kanske att SMHI som exempel får kanske stå tillbaka under en period om vi ska till exempel göra någon digital utveckling. Medan kriminalvården behöver få ta del av den kompetensen under en period. Och så försöka se då att det jag kan få tillbaka då, det är medarbetare med ännu bättre kompetens eller en erfarenhet i ett större perspektiv. Och det vinner jag, vi, i den här myndigheten som har lånat ut eller som har bidragit med gemensamt varumärke eller vad det nu är, men nu pratar vi personallån. Vi kommer vinna på det, men det är inte lätt att tänka långsiktigt när kraven är här och nu. Så det här är också en kulturförändring som kommer att ta lite tid, och då tror vi då att vi behöver jobba väldigt praktiskt med frågan istället för att prata vackra ord bara, utan jobba praktiskt med frågan, lära under gång och därmed se då, vad är det som hindrar egentligen på sikt? Ja, är det kulturen eller kraven, då behöver vi kunna återkoppla både till varandra men kanske också upp till vår uppdragsgivare.
Så praktiska förhållningssätt, men samtidigt kunna lyfta blicken och se mer långsiktigt.
Precis, att det är det praktiska som kan påverka kulturen. Det är inte fina strategier och ord, sånt behövs också. Men det är inte det som gör det.
Så vi pratar om förändringsarbete, och du lyfter här också kulturfrågor men också struktur, andra förutsättningar. Man är flera myndigheter med olika verksamheter. Har ni stött på några utmaningar i det här?
Jo, men det finns många utmaningar också. Förändringsarbete är inte alltid enkelt. Vi har ju viljan att ta oss framåt. En utmaning är ju att gå från ord till handling. Att vi är överens om att vi vill jobba på ett visst sätt och är redo för det. Men att ta oss sen i riktiga steg blir ju alltid utmanande i det här förändringsarbetet. För då behöver vi ändra på andra saker och arbetssätt först, det skulle jag säga. Men du, Lena, har också tankar?
Ja, jag tänker också lite det jag var inne på. Att om vi är en myndighet som är i en enorm växt, vi tar till kriminalvården till exempel, som vi och alla som, inte minst samhällsmedborgare, någonstans ändå förstår vilket uppdrag de har just nu. Att då vara, orka dela med sig av kompetens, släppa in någon annan eller släppa ut några av de medarbetare för att bygga någon annan myndighet eller vara med och hjälpa till. Det ska man säga, så man kan le åt det lite och säga att ja, men det är väl bara att göra. Nej, det är inte det, utan det handlar om att resonera med varandra och försöka hitta en väg framåt. Som konkret exempel har vi ju, jag var inne på det förut, men IT, digital kompetens. Alla behöver all IT och digital kompetens just nu för att man är inne i olika delar. Och då tänker sig så här att vi ska göra någon form av prioritering. Vilka myndigheter ska få ta del av det här först? Eller vågar jag låna ut några av mina systemanalytiker till någon annan myndighet under en period, vi säger 6 månader, så de får vara med och bygga någonting viktigt, till exempel hos kriminalvården? Vågar jag det? Samtidigt då som jag kanske måste släppa lite på takten, trots att vi också har ett krav att lyckas. Hur ser man mer än sig själv? Det är den stora frågan. Och då är det tillbaka till det där praktiskt arbete.
Mm. Och då har ni här nu då personallån som ett exempel på konkret lösning för att lösa större framtida utmaningar. På det temat så vill jag passa på att tipsa om det informationsmaterial som Arbetsgivarverket tillhandahåller rörande personallån. Det finns också ett antal filmer faktiskt där man kan lära sig mer om praktiska överväganden och ansvarsfrågor med mera. Och allt det här finns på Arbetsgivarverkets hemsida. Nu har vi pratat lite om utmaningar så att jag tänkte passa på att fråga om det är någon som lyssnar på Arbetsgivarpodden som kanske jobbar inom HR eller verksamhetsfrågor på en annan myndighet i en annan del av landet. Vad skulle ni ge för råd till dem om de tycker att det här låter intressant? Susie?
Jo, jag skulle säga att våga ta kontakt med din myndighetskollega om du nu inte redan har kontakt med dem. Och ställ frågan, finns det något vi kan samarbeta eller samverka kring? Har vi gemensamma behov? Att börja med att kartlägga eller ha dialog, ägna mycket tid åt att kartlägga och fastställa behoven är avgörande skulle jag säga. För då är det som gör plattformen till att ta nästa steg. Hur gör vi då för att lyckas ta oss an det här på ett bra sätt? Så det skulle jag säga, att ta kontakt för det. Dialog, hitta mötesforum på bästa möjliga sätt och lyfta sådana här frågor på.
Jag håller med dig helt. Det gäller också att göra det smidigt. Alltså man kan inte bygga stora portaler innan. Man ska vara överens om utgångsläget apropå behovsanalysen Susie, som du nämner. Där man kan någonstans stadfästa den eller säga så här, ja, men det här är vi överens om, att så här ser det ut. Och sen eventuella verktyg. Och kanske inte börja med det svåraste. Utan börja med det som kan kännas, ändra att det är lite kniven på strupen. Eller att det känns roligt och möjligt. Men sen skulle jag vilja säga, börja. Vänta inte för länge, börja. Sen kan man skriva om strategierna efteråt för att se att det här blev bra, det här blev mindre bra. Men börja.
Och alla vi har ju liknande utmaningar, om inte nästan exakt samma till även udda som man kan samverka kring och få utbyte om.
Behovet av arbetskraft är som bekant stort på många delar av arbetsmarknaden. 2 gånger om året gör vi på Arbetsgivarverket en undersökning om kompetensförsörjning och ekonomi i staten. Och i den senaste undersökningen svarade 67% av de statliga arbetsgivarna att de upplever brist på lämpliga sökanden. Och störst brist upplever man inom IT, systemutveckling och drift. Du har redan varit inne på det här, Lena, med IT-kompetensen. Men känner ni igen er i den här bilden?
Absolut. Jag tänker när vi pratar, vilka kompetenser är det faktiskt som vi kanske slåss mest om? Eller som är svårast att rekrytera eller attrahera till och med? Så förutom, det är lätt att nämna IT varje gång. Och det är det ju, för det står ju högst upp. Men vi har ju mycket andra gemensamma kompetenser som upphandlingskompetens. Det kan vara jurister, det kan vara HR. Ska vi komma ihåg, det börjar synas nu. Men sen har vi ju kärnverksamhet också. Och där ser ju kärnverksamheten olika ut. Och då är det så lätt att tänka så här, ja men min kärnverksamhet skiljer sig så långt ifrån din kärnverksamhet. Så här kan vi aldrig hjälpas åt. Jo, genom att bygga ett gemensamt varumärke som gör det lockande att jobba i staten överhuvudtaget. Därför att man ser att man kanske kan få röra på sig, man kan få göra mer. Det är väldigt utvecklande, det är inte minst viktigt. Så ser vi också att ibland så söker vi ju handläggare. Människor är faktiskt utbildningsbara. Så att om man har jobbat inom en verksamhet så kan man befinna sig någon annanstans också. Sen finns det specifikt, jag tar Migrationsverk och Kriminalvård som ju har medarbetare, kompetens för anstalter, häkten, förvar och så vidare. Som kan vara då ibland lite speciellt och skilja ut och så vidare. Men människor är villiga om man ser vad det finns för möjligheter för mig som individ. Och att jag får vara i ett sammanhang där jag gör skillnad. Jag tror att det betyder enormt om man tittar på generation Y och Z.
Ja just det, för att jag har förstått att ni har analyserat de här generationsgrupperna lite. Är det någonting som sticker ut nu med de yngre generationerna? Eller någonting som ni hoppas kunna dra nytta av?
Ja, alltså de här generationerna pratar ju om vissa saker som vi kanske ser att där kommer vi inte vara världsledande som inkomstläget och så vidare. Men däremot flexibilitet och balans i livet. Att vi trots allt, det är i alla fall min uppfattning att vi inom staten månar om hälsofrämjande åtgärder, hela människan och så vidare. Och att vi tittar på de delarna, allt ifrån friskvård till ledarskapsutveckling, hur det ser ut och medarbetarskapet och så vidare. Och sen så finns ju de som säger, för om man ska sammanfatta de här generationerna så är det att jag vill känna igen mig i arbetsgivarens värdegrund. Och då tänker jag säga, ja, det är väl inte säkert att man känner igen sig i den statliga och i de unika delarna av värdegrund. Men jag tror att man kan göra det. Därför att det handlar om någonting som är större än vad jag är själv. Jag tror många i den här grupperingen vill ha den typen av jobb. En annan enkel sak som jag ändå vill nämna är att jag tycker att vi är ganska långt framme när det gäller hybridarbete, alltså distansarbete kontra närvaro. Vi pratar om det, vi har lite olika rutiner och regler för det, men det är någonting som ligger längst fram i pannbenet för de flesta av statens myndigheter. Och det här är en viktig fråga och kommer vara framöver. Så att vi liksom finns där människorna är och framförallt den unga generationen. Vi pratar om de delarna och ibland har vi hunnit väldigt långt.
Och det här med att göra något som känns viktigt för ungdomarna. Då tänker jag att mycket av vår statliga verksamhet och inriktning handlar ju om att göra samhällsnytta på olika sätt. Och där kan man verkligen känna att man bidrar. Så det tror jag är en av det vi har gemensamt. Som man kan ha med sig och locka de yngre med också.
Och när ni jobbar så här tillsammans och vill nå ut till, jag kan tänka mig att studenter och unga är en målgrupp. Finns det några andra som ni gärna vill nå ut till? Lena, vill du fortsätta?
Ja, egentligen så vill vi nå studenter som ska välja väg. Det försöker vi ju göra genom ett samarbete med Linköpings universitet. Vi har ju förmånen i Östergötlands län att ha ett fantastiskt universitet i form av Linköpings universitet som har ett väldigt gott rykte och en hög kvalitet. Att redan där påverka ungdomar att kanske läsa någonting som skulle kunna göra nytta i staten. Och då har jag ju nyss beskrivit att det finns ett brett skikt av olika typer av jobb. Allt är inte högskoleexamen krav på, utan det kan vara annat att man har en gymnasiekompetens och är rätt person för att jobba till exempel inom kriminalvård och så vidare. Så den typen av kompetens. Och då vill vi ju gärna också nå de som redan studerar till exempel på universitetet eller i skolor i länet. Att man faktiskt vill stanna kvar i Östergötland och inte tänka att man måste flytta till Stockholm utan man kan jobba där. Men vi är till och med så framåt så vi säger att vi kanske kan till och med få människor, blivande medarbetare att flytta tillbaks till Östergötland från storstäder eller andra ställen man är. För man tycker att det är en sån attraktivt län men också väldigt många attraktiva arbetsgivare.
Ja, men i det här samarbetet så har ju ni pratat om att man vill skapa en hållbar kompetensförsörjning. Susie, vill du berätta vad det handlar om?
Det hållbara är att ha ett fokus på det mer långsiktiga strategiska. Att inte göra någonting här och nu för vi har behov av det. Som personallån som vi har pratat om som ett exempel är ju att jobba med ett gemensamt mer planerat långsiktigt sätt att se på det här. Då. Men tar man den här andra frågan, arbetsgivarvarumärket, så handlar det om att ha en gemensam vision kan man väl säga. Eller inte vision, varumärke att visa upp oss kring ett paraply. Det vi har pratat om är att vi vill landa i att hitta något gemensamt som är att komma och jobba hos oss statliga i Östergötland istället för att komma och jobba hos oss var och en 10 myndigheter vid en arbetsplatsmässa eller liknande. Då. Dit skulle vi vilja nå för att ha mer en hållbarhet i vår strategi så vi inte lägger den tid, akuta situation och inriktning här och nu för det är det vi behöver just nu utan se på det då gemensamt då, och få stöttning av varandra och nå fram.
Ja, men jätteintressant att se hur man tillsammans kan bli bättre för det är egentligen det handlar om tänker jag. Att ni går ihop för att lyckas möta de här utmaningarna gemensamt. Samtidigt som det är viktigt att attrahera ny personal så är det ju också perspektivet att behålla de som redan har börjat och som man redan har hos sig. Är det någonting som ni bollar i det här nätverket? Lena?
Ja, det gör vi definitivt. Jag tycker det är så bra att du nämner det. För jag tror att det som vi kanske lite slarvigt på HR-språk kallar för behålla perspektivet. Det är så lätt att bara runda det som också ytterligare ett begrepp som finns där och det har enormt stor betydelse. Och det med båda de här aktiviteterna nu då, som vi jobbar med så är det ju att när vi pratar om attraktiva arbetsgivare så är det ju ett sätt att skicka en signal. Titta vilket viktigt uppdrag det här är och vilka möjligheter det finns till och med om jag får säga så nu då, inom ett län så finns det en möjlighet för dig. Vi ser dig som medarbetare men vi ger dig en större möjlighet för det kommer att gynna staten som koncern. Och sen det här att jobba med personallån, det är ju förutom att naturligtvis lösa vardagssituationer kring kompetensförsörjning för arbetsgivaren så är det ju ett sätt också för medarbetaren att få växa. Det kan man göra internt i en myndighet. Det finns jättemycket fin kompetensutveckling, finns möjlighet att söka något annat jobb internt och så vidare. Men tänk och få gå till en annan myndighet under en period och pröva på. Vilken utveckling. Så det är också ett väldigt tydligt sätt att tänka behålla.
Och lika så att när man har varit iväg och sett det fina som andra gör, att kunna ta med sig det och omsätta det hemma, att se att det här skulle vi kunna förbättra och utveckla tillsammans, är ju också något som gynnar också verksamheten ur ett arbetsgivarperspektiv.
Mm. Jag tänker när du säger det så ser jag jättebra, för att det är väl det också som kan få arbetsgivaren att tänka att jag är beredd, trots att jag egentligen behöver den här medarbetaren, den här kompetensen just nu, så jag är beredd att låna ut den i 6 månader till någon annan av våra vänner, övriga myndigheter, därför att den personen kommer få en erfarenhet som vi kommer att gynnas av sen efter det perspektivet. Alltså det är så viktigt att se det så. Och då tror jag att man kan förflytta sitt eget motstånd, därför att jag tänker att vi kommer att kunna bygga snabbare sen, eller vi kommer att kunna utveckla ännu mer, eller till och med på ett ännu bättre sätt.
Då börjar det bli dags att runda av det här avsnittet. Vi har idag pratat om ett samarbete mellan nätverk av myndigheter i Östergötland. En sak jag tar med mig från dagens samtal är att vi kommer behöva många olika sorters kompetens, både idag och i framtiden. Men samarbete är väldigt viktigt i det här. Samtidigt så måste vi komma ihåg att ett bra samarbete också delvis kräver nya förhållningssätt, det vill säga våga prova, våga prata med varandra. Men det kräver också en bra struktur och organisation. Så stort tack till er båda, Susie Pergel och Lena Sköld Hultberg från Länsstyrelsen i Östergötland, för att ni ville dela med er av era kunskaper och erfarenheter. Jag tycker det har varit en väldigt bra energi här idag och det har varit ett trevligt samtal. Men innan jag släpper iväg er så skulle jag vilja ställa en sista fråga. Om vi börjar med Lena, vad vill du att de som lyssnar ska ta med sig från vårt samtal?
Jag tänker så här, att för den som lyssnar och tror sig ha den kompetens som vi behöver, besök våra än så länge unika webbplatser för olika myndigheter. Så småningom kommer man kunna gå in på Jobba statligt. Och jag tänker att för de av er som eventuellt pluggar i Linköping, ser om i den statliga världen, myndighetsvärlden, och kanske stanna kvar. Och sen tänker jag så här också, att ni som lyssnar i övrigt och som företräder andra arbetsgivare, andra myndigheter, hör av er om ni vill dela med er av lite tips, vad ni har tänkt, vad som har varit bra, vad som har varit mindre bra. Men hör också av er om ni vill prata lite djupare om vad vi gör och varför.
Tack för det. Då ställer jag samma fråga till dig, Susie.
Jag skulle säga och bekräfta det du nämnde tidigare om mod. Att vara modig och våga ta kontakt och vara modig och våga göra något nytt på ett annorlunda sätt tillsammans med andra, och vad i en sån process kommer att leda till synergi på något sätt. Även om det är tidskrävande, kan en del tycka, eller att det är, man vet inte riktigt vart vi ska och vart vi hamnar, så ger det mycket tillbaka. Men det handlar också om att vara modig då att avsätta resurser för detta. Alltså gå ifrån visioner, strategier och riktning till att jobba med frågorna på riktigt, så att säga. Så det kräver att man avsätter resurser för det också, för att nå framgång eller resultat eller nå erfarenheter.
Bra, stort tack. Och till dig som lyssnar och blivit mer sugen på att höra om vilka möjligheter som finns i staten, så vill jag tipsa om vår sajt jobbastatligt.se, där alla lediga statliga jobb finns samlade. Jag var precis inne och tittade och såg att bara i Östergötland så finns det över 200 lediga jobb just nu. Över 2500 lediga jobb i staten runt om i landet. Så mycket intressant finns att ta till sig av i den statliga sektorn. Så gå in och kika där också. Det var allt för nu. Vi hörs snart igen. Hej då!